Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
Sydöstra Afrika, tidigt 1810-tal. I den smala dalgången dansar morgonens första solstrålar mot branta bergväggar och den vita Umfalosi-flodens vatten. Det första det tidiga ljuset avslöjar i en liten grupp med soldater, uppradade på led, rustade med långa spjut och stora sköldar. Längst fram står en ståtlig krigare, resligare än de andra och med ett mycket kortare spjut i handen, nästan som ett svärd. Han stirrar stint framåt på de som i takt med att solen stiger blir allt enklare att urskilja. Hans motståndare, 600 stridshungriga soldater från en närliggande by. Bakom dem har deras kvinnor och barn sökt skydd tillsammans med de många värdefulla boskapsdjuren. Den storvuxna mannen tar till orda och ropar åt sina motståndare att lägga ner sina vapen om de önskar bli skonade. Budskapet ekar ut över landskapet men möts bara av hånfulla skrattsalvor. En av de 600 kliver fram och förklarar att det kan han glömma. Soldaten med det svärdlika spjutet tystnar och för några sekunder vilar ett spänt lugn över platsen. Men plötsligt kastar han sig fram, sveper över slagfältet tills han är alldeles nära sin motståndare och i en enda blixtrande rörelse har hans spjut gått rakt genom bröstet på den uppstudsiga krigaren. Ingen, varken på hans eller på motståndarsidan, har någonsin sett något liknande. Och ingen kan göra annat än att med lika delar chock och beundran betrakta slagfältets nya mästare, Chaka Zulu.
Det här är berättelsen om Chaka Zulu, den oönskade utstötta pojken som blev Zulufolkets mäktigaste kung. Ett strategiskt snille som tog sitt rike till oanade höjder. Men hans väg mot toppen kantades av våld, död, sorg och tyranni.
Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
Ja, han är en verklig uppenbarelse, den 23-åriga Chaka Zulu. Vem som helst kan se att han har allt som behövs för att bli den perfekta krigaren. Han är lång, reslig och stark. Men det är inte bara fysiken som imponerar. Chaka är också skarp i tanken. Ett taktiskt snille med enorm potential och med fina kungliga anor. Och han kommer ta sig långt. Till och med längre än vad någon som bevittnar hans framfart där på slagfältet kan föreställa sig. Men att han alls befinner sig här, som en fruktad soldat rusandes uppåt i de militära graderna, det överraskar många. För Chaka har hela livet kämpat i motvind. Trots sin nu respektingivande fysik och sin ädla stamtavla har han sedan dagen han föddes hukat under omgivningens dömande blickar. I åratal har han varit en utstött och plågad pojke, inte vattenvärd i sina belackades ögon. Men allt det är på väg att ändras, i en rasande fart. För Chaka Zulu har rest sig från botten, med siktet inställt på den tron han tycker sig ha rätt till. Och när han nått dit kommer ett helt nytt och aldrig tidigare skådat rike ta form. Ett som kommer lämna avtryck ända in i vår tid. Men Chakas stundande framgångar ska också föra med sig något annat. För när han dundrar iväg på sin resa mot makten följer ett mörker i hans spår. Ett som kommer breda ut sig och dra ner honom mot undergången när hans egna spjut till slut vänds mot honom själv. Innan vi följer honom på den dramatiska färden måste vi kika närmare på var i världen vi befinner oss och besöka den plats där Shaka Zulu först ser dagens ljus. I det som idag är östra delarna av Sydafrika breder det storslagna landskapet ut sig. Innanför den långa kustlinjen, piskad av Indiska oceanens salta vågor, reser sig den täta och svårgenomträngliga djungeln, följd av den milsvida savannen. I fjärran, inåt landet, tornar den över 3000 meter höga bergskedjan Drakensberg. I slutet av 1780-talet lever olika grupper av människor här, som alla delar samma ursprung. De är ättlingar till Bantu-folket, släktband som sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Bantu-migrationen då, som man brukar tala om, den börjar långt, långt tidigare, redan någonstans 4 000 till 2 000 år sedan.
Det här är Anders Clareus, historiker vid Stockholms universitet.
Så börjar folk då, bantutalande folk, för bantu är en språkgrupp som sen då delar ut sig i massa olika dialekter inom bantuspråket. Men ungefär 4 000 till 2 000 år sedan så går det i olika vågor, så utvandrar eller migrerar bantufolken då från framförallt Centralafrika. Och de här vågorna går i lite olika geografiska riktningar. Det går mot Östafrika, men också gradvis att folk vandrar ner mot södra Afrika.
Den grupp som vandrat ner och nått södra Afrika vid den här tiden går under namnet Nguni, som i sin tur består av 12 olika klaner. En av dem är Zulu-folket, som så här i slutet av 1700-talet inte är någon stor samling människor. Runt 10 000 enligt vissa källor, så få som 1500 enligt andra. I Zulubyarna har vardagen sin gilla gång. Man odlar, sköter får, getter och kor som ger kött, mjölk och skinn. I täten för Zulufolket går hövding Sensangakona med sina två fruar vid sin sida. För månggifte hör till traditionen. Men Sensangakona har också tillbringat en hel del, så att säga, intim tid med ytterligare en kvinna som han inte är gift med. En prinsessa som heter Nandi från en närliggande grannby. Och synen på det kroppsliga i Zulu-samhället är inte särskilt pryd. Det finns till och med ett ord för icke-penetrativt sex, okolobonga, som betyder ungefär vägens nöjen. Det är egentligen reserverat för ungdomlig kärlek, sånt man kan syssla med innan man gifter sig. Men hövding Sensangakona fnyser åt de reglerna och beger sig ut på den där nöjsamma vägen med Nandi. Precis som för pilska ungdomar så går dock gränsen även för honom vid faktiskt barnalstrande. Men snart börjar det viskas om att det är en gräns som hövdingen och Nandi trätt över. För på försommaren 1787 har Nandi börjat visa tydliga tecken på att hon är gravid. Men att det är ett barn som får hennes mage att växa köper inte de högsta hönsen runt hövdingen.
När Nandis graviditet avslöjas så svarar de äldsta då runt hövdingen att det är helt omöjligt. Den här graviditeten och vad hon bar på i själva verket var en skalbagge. Alltså något väldigt så här nedsättande då.
Ja, den havande Nandi får höra att det hon bär på inte alls är ett kungligt barn, utan en skalbagge som går under namnet Ishaka. Den har 6 ben, hårt skal och den otrevliga vanan att bosätta sig i djur och människors tarmkanaler. Det är en förnedrande anklagelse som hon såklart vet inte är sann. Och snart får också omvärlden klart för sig hur det ligger till. För på sommaren föder Nandi mycket riktigt hennes och hövdingens son. En liten gosse, hövdingens förstfödda dessutom. Men förödmjukelsen som Nandi fått utstå tar inte slut, trots att hon levererat en liten prins. För när pojken ska döpas blir det inget traditionstyngt släktnamn man väljer. Nej, han döps faktiskt inte ens efter en människa, utan efter en annan varelse. En som Nandi säkert helst hade velat glömma. Den där skalbaggen. Den lilla gossen kommer från och med nu och för alltid gå under namnet Shaka. Att en hövding som Sensangakona brutit mot seden och fått ett barn med en kvinna som inte är hans fru blir såklart en stor skandal. Så raskt och i skymundan anordnas giftermål mellan honom och Nandi, som tillsammans med lilla Chaka snart flyttar in hos solofolket. Men varken giftermålet eller pappas fina anor råder bot på omvärldens dömande blickar och förödmjukande ord. Nandi och Chaka får lägre status än resten av Sensangakonas familj, och biborna tittar envist snett på nykomlingarna. Men Nandi är ingen blyg viol, utan en kavat kvinna med mål i mun som inte tvekar att säga vad hon tycker och tänker. Det leder till bråk, många bråk. Och efter några år har byns bägare runnit över. Den kaxiga Nandi och hennes skalbaggeson kastas båda helt sonika ut från byn. Och om tillvaron för den lilla duon varit tuff tidigare, så blir det inte bättre nu. Nandi tar med sig Chaka tillbaka till sina hemtrakter, där de upphettade konflikterna fortsätter. Och extra kämpigt är det för den unga Chaka.
Han är en outcast. Folk skrattar åt honom och liksom stöter bort honom från samhället, till exempel, för att han inte är accepterad, helt enkelt. Det finns en historia som berättar att när man ska dricka mjölken och skedar, så är det några som hettar upp de här skedarna så de blir jättevarma, och så tvingar man Chaka och dricka ur den här för att bränna sig och så vidare. Ett antal sådana här, ett uttryck är ju penalism. Helt enkelt, man försöker utsätta honom för massa obehagligheter eller mobbing och sådär. Stöta bort honom, helt enkelt. Just därför att han inte har den här platsen med den, inom citationstecken, en riktigt pappa liksom.
Chaka, som knappt hunnit fylla 10, lider sig igenom tillvaron. Men han och mamma har åtminstone varann. Nandi är Chakas lojala supporter och ständiga följeslagare. Hon peppar sin son, påminner om att han faktiskt har fint kungligt blod i ådrorna. Och hon är säker på att han minsann är ämnad för stora saker här i världen. Och Chaka lyssnar, knyter näven i fickan och bidar sin tid. Och hans mor ska få rätt. Något som inte minst hans plågoandar ska bli varse, när han i framtiden kommer utkräva en gruvlig hämnd. Chakas tidiga år i livet är alltså rakt igenom usla. Men som tur är barndomen inget bestående tillstånd. För åren går, och i takt med att den lilla Chaka blir större och starkare, börjar han kunna stå upp mot de fysiska och verbala angrepp som haglar över honom. Ännu lite lättare blir vardagen när han och mamma Nandi än en gång packar ihop sina pinaler och flyttar till en ny by. Det är en av de här trakternas giganter styr. Mtetwa-klanen.
Det är väl kanske den absolut mäktigaste regionala klanen i det här området. Och från början så består den här klanen av, kan man säga, ett 30-tal öar utav små klaner. Alltså man kan prata om en sorts konfederation eller sammanslutning som delvis bygger då på idén om klanen och släktskapet och så, va?
Hos Mtetwa lägger sig äntligen lugnet och tryggheten runt mor och son. Och när Chaka blir tonåring i början av 1800-talet har lyckan vänt. Han har gått från utsatt hackkyckling till reslig ung ledare för ett gäng jämnåriga som jobbar med att vakta några av klanens många betesdjur. Ett viktigt arbete som hela samhällets ekonomi kretsar kring. Och både miljöombytet och det nya jobbet passar Chaka perfekt. Och att han, precis som mamma förutspått, är en grabb med potential är det allt fler som noterar. För Mtetwa-klanen har nyss fått en ny ledare som gärna ser den redan mäktiga klanen bli ännu mäktigare. Dingis Wayo heter han, och är en man som börjat se storheten hos den nyinflyttade ynglingen.
Han beskrivs som att han blir väldigt viktig för Chaka som en sorts fadersgestalt, men också mentor för Chaka. Och ganska tidigt så observerar han Chakas ledaregenskaper och organisationsförmåga och fysiska status och modighet och så vidare.
Ja, Chaka imponerar på Dingis Wayo. Och inte undra på det. För Chaka har vuxit till sig ordentligt. Han är atletisk och ofattbart stark. Så pass att han till och med verkar kunna ta sig an det övernaturliga.
Sjö. Stjärnorna och fullmånen lyser upp den mörka natten och i deras sken smyger sig Chaka försiktigt fram. Varsamt sätter han ner fötterna för att inte trampa snett och för att röra sig så ljudlöst som möjligt. Där, uppe på kullen, ser han sitt mål. En hydda. Men det är ingen vanlig man som bor där inne och som Chaka gett sig ut i natten för att tampas med. Nej, hyddan tillhör en fruktad varelse som plågat trakten. En galen jätte. I åratal har detta väsen tagit vad han velat på sina skoningslösa nattliga räder för att stilla sin aldrig sinande hunger. Med bara ett 20-tal meter kvar söker Chaka hastigt skydd bakom en sten. För nu kan han höra sin motståndare. Ett dovt brölande får luften att vibrera när det strömmar ut från hyddan. Framför den dansar en stor brasa och i eldens sken syns rester av ben ligga utspridda. Chaka känner hur kalla kårar löper längs ryggraden. Så hörs den ena tunga dunsen efter den andra och en gigantisk skugga syns i öppningen. Röda ögon lyser i mörkret och de enorma händerna greppar om en stor yxa. Chaka drar efter andan. Han ger sig själv någon sekund att samla sig. Så, när ögonblicket är rätt, kastar han sig fram från sitt gömställe med spjutet i högsta hugg.
Nej, det är förmodligen inte sant att Chaka fightas med och besegrar en livslevande jätte. Men det är ett av många exempel på att legender redan börjar vävas kring honom. Och de här fantasifulla, yviga historierna ställer till det för den som vill berätta Chaka Solos historia. För även om sånt som jättedråp kanske är enkelt att avfärda, hur vet man egentligen vad av allt annat som är sant och vad som är rent hittepå?
Källmaterialet i sig är opolitligt helt enkelt. Va? Och de källor vi har, de bygger då ofta på såna andrahandskällor eller försök till nedtecknade muntliga berättelser. Så att källvärdet på mycket, och i synnerhet de här stora antalet historier som berättas av Chaka då under hans levnad, får man ta med, det är väldigt goda historier, men man får också ta dem med en väldigt stor nypa salt helt enkelt.
Men trots att många av berättelserna kring Chaka kan läggas till kategorin välkryddade myter, är det inget snack om att han imponerar på folk omkring honom. Inte minst på hövding Dingis Wayo, som tycker det är rent slöseri att sätta ett kraftpaket som Chaka på att vakta kor och jätter hela dagarna. Han kommer till bättre användning i en annan roll, som soldat. Och med det är vi tillbaka där vi började det här avsnittet, kring det tidiga 1810-talet med en Chaka som virvlar fram över slagfältet. Och krig är en syssla han kommer ägna sig åt allt mer. För även om det här är en förhållandevis fredlig tid, är strider mellan olika klaner och folk inget ovanligt. När Chaka svingar sitt spjut gör en viss Napoleon ungefär samma sak på mer eller mindre hela den europeiska kontinenten, i full färd att roffa åt sig så mycket territorium som möjligt. Men just det, att lägga land och mark under sig, är inte lika viktigt här i Chakas trakter. Så vad är det då man slåss om?
Det är framförallt för att skaffa sig inflytande. Det kan vara politiskt inflytande, ekonomisk dominans och kontroll kan man säga. Framförallt över de två viktigaste resurserna kanske, nämligen människor i form av arbetskraft på olika sätt, men också boskap.
Men det är inte bara orsaken till striderna som skiljer sig åt mellan den europeiska och den afrikanska kontinenten. Det är också hur man strider.
Det vanligaste sättet när man slåss och har olika konflikter med varandra är ju ofta då en typ av maktdemonstration kan man säga, där den som är numerärt starkast, alltså den som har flest antal soldater då redan från början har någon sorts dominans. Och sen väldigt vanligt så kastar man spjut på varandra och efter ett tag så lugnas det ner och någon drar sig tillbaka till exempel då. Även om det rena skära våldet naturligtvis alltid finns där, så är det mer den här demonstrationen av vem som är mäktigast och så vidare som kanske är det viktigaste.
Chaka är inget stort fan av den här modellen. Alltså att bara visa upp sin styrka utan att på riktigt använda den. Att låta motståndarna komma undan med livet i behåll lämnar ju en dörr på glänt. En chans för dem att slå tillbaka och hämnas när de slickat såren och återhämtat sig. Det vore bättre att sätta en rejäl och stenhård punkt för alla sådana möjligheter. Nåd har inget på slagfältet att göra. Motståndaren ska förintas. Och det finns särskilt en grupp Chaka vill trycka till ordentligt. Den konkurrerande Nduandwe-klanen och deras hårdföra ledare, Swide.
Det som är tillskrivet Swide är ju att han får ett sorts, hur ska man beskriva det, ett sorts skräckvälde och att det bygger på extrem brutalitet, att han slaktar sina fiender. De av hans egna soldater som han observerar som kanske inte visar fullt mod och sådär blir dödade i striden och så vidare. Så att han är omgiven av brutalitet.
Det berättas till och med att Swide plockar med sig troféer från slagfältet. Huvuden från besegrade hövdingar som sen hamnar i en skrytig, skräckinjagande samling hemma hos hans mamma. Sanningshalten i den kusliga kollektionen kan vi inte gå i god för, men någon mjukis är han inte. Chaka omsätter än så länge inte sina idéer om skoningslösa slag i praktiken. För fadersgestalten Dingis Wayo vill inte höra talas om den typen av våldsamheter. Han förespråkar den mer traditionella vägen och sätter ner foten han tycker att Chaka tagit i med för hårda handskar. Och Chaka lyder, är lojal mot sin ledare. Men att låta sina motståndare löpa är något Chakas mentor ska få betala ett högt pris för. När Chaka kommit upp i övre 20-årsåldern har han klättrat i graderna och börjat finna både sig själv och sin plats i livet. Men som ung man har vår huvudperson säkert också tankarna på trevligare saker än vapen och krig. Relationer och kärlek till exempel. Så hur ligger det till på den fronten? Jo, han verkar ha träffat någon. En bekant tjej vars ögon tindrar när hon blickar mot den ståtliga soldaten. Hon heter Pampata och hon och Chaka verkar bli ihop. Men några barn blir det inte. Kanske för att de är bättre än Chakas föräldrar på att praktisera den oskyldiga vägens nöjen. Och Chaka kommer aldrig bli pappa, varken med Pampata eller någon annan. Enligt vissa för att han kanske inte ens är intresserad av just tjejer. Enligt andra finns det en fysisk förklaring, att han helt enkelt inte kan få barn. Hur det än är med den saken, vid den här tiden måste det ändå kännas rätt bra att heta Chaka. Han har en strålande karriär och ingen kunde vara mer stolt än hans ständiga hejaklack, mamma Nandi. Sin pappa, solohövdingen Sensangakona, ser han däremot inte röken av. Medan åren går fortsätter Chaka att strida åt Dingis Wayo, men utan att far och sons vägar korsas. Tills en dag, runt år 1815, när det börjar pratas i byn. Dingis Wayo har en gäst på ingång. Och det är ingen mindre än den far Chaka inte sett sedan han var liten. Han som aldrig på riktigt erkänt Chaka som sin son. Och som inte stod upp för honom och mamma när de slängdes ut ur byn för några decennier sedan. Det är bäddat för bråk. För det hade inte varit konstigt om Chaka härbärgerade ett visst agg efter alla dessa år. Men när pappa dyker upp blir det ingen stor sammandrabbning. Snarare något av ett antiklimax. För han känner faktiskt inte ens igen sin egen son.
i de här ceremonierna uppträder och dansar Chaka och framstår där som liksom ett, vad ska jag säga, fysiskt praktexemplar bland alla andra som dansar. Och då frågar Sansanka Kona vem det där är, och Dinghy Sverige svarar ett helt annat namn då. Men lite senare så träffas de igen vid floden där Sansanka Kona går för att tvätta av sig helt enkelt och bada och sådär. Och då dyker Chaka upp igen och visar sina ledaregenskaper bland de andra Zulu-krigarna. Och då avslöjar han att han är Chaka. Och då kan man säga att de här banden sluts med pappan på något sätt. Och den här händelsen representerar då erkännandet av Chaka som Sansanka Konas barn helt enkelt då. Och därmed så ytterligare stärker ju Chaka sin position helt enkelt då.
Att känna pappas beundrande blick är säkert en god revansch för en nu snart 30-åriga Chaka. Och kanske tänker han sig en lysande framtid i faderns spår. För i solosamhället är han inte garanterad att ärva makten, trots att han är hövdingens förstfödda och nu äntligen erkända son. Nej, tronen ska gå till den kandidat som är bäst lämpad att ta över. Och nu borde väl pappa inse att Chaka är just den personen. Men om det är Chakas förhoppningar så kommer de att grusas. För trots att pappa går med på att utse Chaka till hans framtida efterträdare så är det ett tomt löfte. Väl tillbaka i sin hemby byter Sansanka Kona fot och lovar hux flux tronen till en av sina andra söner. Och året därpå ställs allt på sin spets när pappa plötsligt blir sjuk och dör. Nu står Chaka inför ett val. Han kan i stillhet hedra sin fars sista önskan och låta brorsan ta kronan. Eller så kastar han handsken och tar strid för makten. Han har ju trots allt fått ett löfte. Chaka behöver ingen lång betänketid. För honom är saken glasklar. Zulu-tronen är hans. Och den som försöker ställa sig i vägen kommer få ångra det bittert.
Zulu-klanens boningar, 1816. Det är knäpptyst i hela byn när Chaka och hans män sakta gör sin entré. Hundratals par ögon betraktar den nyss avlidna hövdingens utkastade son med stor skepsis. Han må vara en imponerande figur, men för alla här är han en främling. Och Chaka vet att han har få vänner här. Men inom sig vet han också att det här är hans öde. Trots att hans far satt en annan av sina söner på tronen, så vet han i sitt hjärta att det ska vara han som sitter där och ingen annan. Han närmar sig byns mitt och den hydda som huserar dess ledare. Men innan han träder in stannar han upp. För en budbärare har kommit fram till honom och han har viktiga nyheter att förmedla. Det som Chaka har beordrat är nu slutfört. Hans halvbrors dagar har kommit till ända. Hans livlösa kropp förs nu sakta bort av den strömmande flodens vatten nedanför. Utan att tveka kliver Chaka in i hövdingens boning och intar sin rättmätiga plats som Zulu-folkets kung.
Nej, Chaka visar ingen pardon gentemot pappas tänkta efterträdare. Och med den konkurrerande brorsan ur vägen är det fritt fram att hoppa upp på den efterlängtade tronen. Och om att trotsa sin fars sista vilja var en slags hämnd för det frånvarande föräldraskapet, så är det nu också dags för hans övriga plågoandar från barndomen att få sin släng av sleven. De som trakasserade och hunsade honom ska få det han tycker att de förtjänar. Att han väljer att döpa den kungliga boningen till Coabulawayo skvallrar om vad som väntar. Namnet betyder nämligen ungefär dödandets plats. Och inte länge efter att Chaka tagit makten över Zulu-folket ser han till att upprätta en domstol som snart kommer ösa ur sig mardrömslika straff.
Vissa spetsar han på spjut till exempel. Och sen och lät dem hänga där helt enkelt. Och sen så småningom för att förkorta deras lidande då satte man eld på gräset under dem så att de dog av rök eller brand och så vidare då. Andra klubbas ihjäl till exempel då. Men han gör upp lite med mobbarna helt enkelt. Och man får väl nog sannolikt tro att en del av de här historierna är nog kraftigt överdrivna och så vidare. Va? Men gamla oförrätter, ja visst. De dyker upp till ytan när man har makten liksom.
Och det är inte bara Chakas gamla mobbare som straffas. Lika omild behandling väntar de som betett sig illa mot hans mamma. Och den våldsamma Chaka som glimtar till här ska snart kliva fram i öppen dager. För nu har det blivit dags för Soloriket att gå från perifer jordbruksklan till militär stormakt. År 1817 har Chaka hunnit fylla 30. Nu står han som självutropad ledare över det folk han förvisades från som liten, med både heder och status återupprättad. Men det räcker inte. För Chaka Solo vill expandera sitt rike och nu gäller det att smida medan järnet är varmt. Men att som traditionen bjuder låta sina besegrade motståndare smita undan kommer aldrig bygga ett imperium. Chaka har andra idéer. Han vill förändra hela sättet man slåss på. Och en sån omdaning kräver nya vapen.
Han låter förkorta spjuten helt enkelt och skapa någonting, ett bredbladigt svärd kan man säga. Ett bredare sticksvärd som då är avsett inte för att strida på avstånd utan strida i närstrid helt enkelt. Alltså man ska vara motståndaren in på livet och då blir ju naturligtvis skador, otroligt många fler dör naturligtvis i närstrid än i avståndsstrid och så. Och de här korta, breda sticksvärden, de kallas för ikla.
Chaka filar också på soldaternas sköldar. De görs om, blir större och från att tidigare bara använts som försvarsredskap blir de nu också ett offensivt vapen. I Chakas verktygslåda finns också en färsk revolutionerande stridsteknik. Istället för att ställa upp soldaterna på ett utsträckt led som dundrar fram på en given signal inför han det som kallas för tjurhornsformationen. Helt enkelt att ställa upp sin armé som ett tjurhuvud. I mitten finns själva huvudet, en stor klunga med starka och erfarna krigare. De flankeras av en hornformad grupp på vardera sida. Där Chaka ställer de unga och snabba, som på kvicka ben, ska kunna omringa fienden för att till slut krossa den helt. Och om striderna blir hårda och förlusterna stora har Chaka en plan även för det. Han ser till att ha en stor del av armén i reserv, redo att kastas in där det behövs. Han låter verkligen som ett militärt geni, som dessutom sägs tvinga ut sina mannar på milslånga barfota promenader för att skapa så hårda och härdade krigare som möjligt. Men även här är myterna kring den stora solokungen många och svåra att reda i. Mest sannolikt hittar han inte på varken vapen eller taktiker, utan bygger vidare på tankar och redskap som redan cirkulerar i hans trakter. Men en sak tycks vara hans alldeles egna verk. Chaka styr upp regelrätta regementen, eller impis, där krigarna drillas i de nya stridskonsterna. Och så ser han till att förändra hur man rekryterar sina soldater.
Han inför ett sorts, den närmaste moderna motsvarigheten skulle vara helt enkelt ett värnpliktssystem för unga män. Där en viss del av de unga männen när de kom upp till en viss ålder då avdelades till regimenterna, till impis. Vad han kan säga är att han strukturerar sin armé och över tid också så innebär det att Zulu-arméerna blir större och större. Fler och fler impis, fler och fler regementen och att man kan sätta kanske 20-30 000 man på stridsfot.
Chaka är i full färd att forma sin egen drömarmé. Men innan han hunnit rusta färdigt drar det första av flera mörka moln in över hans kungliga himmel. Ni minns kanske Swede, den där hänsynslösa ledaren för en av de konkurrerande klanerna. Han som sägs samla på skallar efter sina fallna motståndare som ett monument över sina bedrifter. Han lyckas ta Dingis Wayo, Chakas älskade mentor, till fånga. Och snart pryder även hans skalle Swedes makabra växande samling. Och förlusten av sin beskyddare sätter fyr på Chaka Solos vrede. År 1817 brakar kriget mellan de två fiendeklanerna loss, med Chakas styrkor på ena sidan och Swedes på den andra. Och Chakas uppradade män är en imponerande syn, för han har ärvt sin mördade mentors soldater och med därtill. Och snart nalkas den verkliga kraftmätningen, där Chaka måste spela ut hela sitt register för att inte också han ska hamna i Swedes skräckkabinett. Den stekande förmiddagssolen gassar. Nedanför den brungröna, trädbeklädda kulle som bär namnet Gokli står Swedes män, ledda av en av hans skickligaste generaler. Och trots att striderna inte ens har börjat känner de segervittring. För uppe på höjden skymtar Chakas trupper, betydligt färre till antalet och en till synes enkel munsbit. I den skoningslösa hettan bryter så våldsamheterna ut. Men det blir snart tydligt att en stor armé inte nödvändigtvis är en fördel. Särskilt inte för dem som ska kriga sig upp för en kulle.
Ja, det uppstår rent ut sagt köbildning då i slagfältet helt enkelt. Så han kan inte utnyttja sin numerära överlägsenhet, sin överlägsenhet i antal helt enkelt.
Istället är det Chaka som tar initiativet och skickar iväg sina trupper i en rasande våg ner för sluttningen, med sina korta och dödliga ikla spjut höjda i skyn. Swedes män är varken vana vid eller beredda på Chakas välstrukturerade, närgångna stridsteknik. Och snart växer högarna av döda på slagfältet. De hårda, blodiga striderna pågår i timmar. Och snart börjar också en tredje part i den här infekterade konflikten och gör sig påmind. Värmen. Att slåss i uppförsbacke under den glödheta solen tar på krafterna, och drypande av svett tvingas allt fler av de svidetrogna smita iväg till den närliggande floden för att släcka törsten. Snart gapar det tomt i leden, och då drar Chaka fram det S som tills nu legat tryckt innanför rockärmen. För plötsligt svämmar backen över av nya solokrigare som tycks ha uppstått utvilade ur tomma intet. För i smyg har Chaka gömt sina reservsoldater på toppen av kullen, skyddade från solen och med gott om vatten att dricka. Och nu stormar de ner mot de utmattade, törstiga motståndarna som tvingas lägga benen på ryggen. Striderna är över, och trots att de var så mycket färre står Chaka som segrare. Det är en imponerande bedrift som blivit Chaka Solos mest berömda. Ett tydligt kvitto på att hans briljanta nya vapen och taktiker faktiskt fungerar. Men ni som hängt med så här långt har ju förstått att många av händelserna i Chaka Solos liv kryddats ordentligt genom århundradena. Så den stora frågan är, var det verkligen så här det gick till? Eller har det här historiska slaget ägt rum överhuvudtaget?
Slaget skildras första gången i en populärhistorisk bok skriven av en författare som heter Ritter då. Boken heter Chaka Solo. Och som källa till det här kända slaget då, så anger Ritter två muntliga källor bara. Alltså det finns inget skrivet, det finns inga direkta observationer eller någon som har observerat slaget och sen skrivit ner sina intryck och så vidare, va. Så att vad man kan konstatera från det här slaget, som är kanske Chakas absolut kändaste slag då, det är att det finns inga källor, och möjligtvis så kanske det bara är en konstruerad spännande historia.
Men även om just det här slaget kanske är lite för bra för att vara sant, så är det ingen tvekan om att kriget mot Swede går Chaka Solos väg. Hans män maler ner sin motståndare i det ena blodiga slaget efter det andra. Och Swede kan med fasa konstatera att den brutala krigsmaskinen kommer allt närmare den plats han in i det sista hoppats skulle vara en fredad zon. En kväll efter mörkrets inbrott, 2 år in i striderna, hör plötsligt invånarna i Swedes hemby röster från en grupp män som kommer vandrande. De sjunger, uppsluppna och välbekanta sånger. Precis de melodier som deras krigare brukar skråla när de återvänder efter en seger. Glada öppnar byborna grindarna, redo att fira vad som nu än ligger bakom det muntra gnolandet. Men snart ska deras leenden förvridas i skräckslagna grimaser. För det är inga välsinnade byakrigare som kommer sjungandes på vägen, utan fienden. Chakas män, med honom själv i spetsen. När Chaka och hans män sveper in i byn har den de är ute efter, Swede, redan anat oråd. Han har hunnit fly och sätta sig i säkerhet. Resten av byn har inte samma tur. Och särskilt en person går ett synnerligen ohyggligt öde till mötes. För när Chaka inte får fatt i sin huvudfiende tar han istället ut sin hämnd på någon annan.
Hon protesterar så högt hon kan. Men de händer som håller fast hövding Swedes mor har henne i ett bergfast grepp och tänker inte låta sig bevekas av några protester. Chakas män kastar bryskt in henne i hennes hydda och bakom henne blockeras utgången. Inne i rummet är allting svart. Hon bönar om att de ska släppa ut henne. Men hennes fångvaktare har strikta order om att inte lyssna. Men kan de inte i alla fall öppna upp ett litet hål i väggen så att ljuset från elden utanför kan ta sig in? Soldaterna rycker lojt på axlarna och hörsammar hennes desperata önskan. Det gula skenet från lågorna sipprar in genom den smala glipan, fladdrar över hennes sons skräckinjagande troféer. Den stora skallsamlingen. Åratal av fallna fiender stirrar ner på henne, synar henne dömande. Men någonstans i skuggorna anar hon också konturen av något annat. Något stort, något levande, som rör sig av och an och som får hennes blod att isa. I dunklet glimrar plötsligt ett par ögon till. Och genom rummet ekar ett förvridet, omänskligt och hårresande skratt. Hon skriker efter mer ljus och den panikslagna rösten brister. Än en gång går Chakas soldater henne till mötes. Och när skuggorna skingras ser hon med fasa vad det är hon delar sin fångenskap med. Ett vilddjur. En stor, brunfläckig hyena som utsvulten slickar sig om munnen.
Ja, det sägs alltså att Chaka Zulu tar ihjäl sin motståndares mamma med hjälp av en utsvulten hyena. Om det verkligen var exakt så brutalt vågar vi inte säga säkert. Men det är så det beskrivs. Och mänsklighetens historia är packad med exempel på avrättningsmetoder, den ena mer fasansfull än den andra. Inte bara här, utan i hela världen. Och 1810-talet och decennierna som följer är en turbulent och våldsam tid i södra Afrikas historia. Så pass att den till och med fått ett namn, Mfecane.
Det brukar översättas med krossandet eller skingrandet eller påtvingad migration, det vill säga att folk börjar fly ut av orsaker som krig och elände och allt det som uppstår i krigets spår helt enkelt. Och den här stora befolkningsförflyttningen eller flyktingvågen, de är ganska tydligt då kopplade till krigen i södra Afrika. Och man brukar säga att Mfecane pågår under en längre tid, alltså från sent 1700-tal till mitten av 1800-talet med betoning på perioden ungefär från 1810-talet till någon gång 1840-talet.
I de stora folkvandringarnas spår uppstår nya konflikter mellan grupper som tidigare levt på behörigt avstånd från varann. Och de där revolutionerande stridstaktikerna som Xhaka började med för några år sedan har nu många tagit efter, vilket leder till ännu fler spilda människoliv. Genom historien har vår huvudperson pekats ut som den som satte igång allt det här och den som bär skulden för all död och lidande. Men hur väl stämmer den bilden egentligen?
Mer modern forskning har också pekat på andra såna här förklaringar, nämligen rent demografiska förändringar. Det vill säga att en ökad befolkningstillväxt, ökad konkurrens om resurser. Framförallt en större betoning på konkurrens om odlingsmark helt enkelt. Och sen ska man tillägga en tredje då, nämligen det allt mer ökande och gradvisa trycket från den brittiska kolonialmakten som ju utgår då från Port Elizabeth i sydost i Sydafrika då, som gradvis börjar expandera och trycka på också då.
Ja, såklart har européerna påverkat och satt djupa smärtsamma spår i den här delen av Afrikas historia. Xhaka Zulu har hört talas om dem och vet att de rör sig i de här trakterna, men har än så länge haft ganska lite med de ljushyade att göra. Och så kommer det mer eller mindre att förbli. De kommer stöta på varann, men till skillnad från många andra afrikaner kommer Xhaka Zulu vandra genom livet rätt förskonad från de mest hårdföra kolonisatörerna. Men hans arv ska inte undslippa och användas av de som vill forma historien för sin egen vinnings skull. När åren tickat fram till 1825 har Xhakas meritlista vuxit sig både lång och imponerande. Han har lyckats stärka Zulu-folkets ställning och de har gått från en obetydlig liten klan till att dominera stora delar av sydöstra Afrika. Men hans framgångar har fört med sig något mer. För något har slagit rot i den stora ledaren. En känsla av maktfullkomlighet och en gnagande paranoia. Det är en giftig kombination och Kwabulawayo, det som kan liknas vid Xhaka Zulus huvudstad, blir en allt mer otrevlig plats att befinna sig på. De hårda straff Xhaka delade ut när han intog tronen för snart 10 år sedan har inte sinat. Och nu kan det räcka att råka hosta i kungens riktning för att dömas till döden. Folk i Xhakas närhet tassar allt mer nervöst för att inte förarga honom i onödan. Men i tysthet växer motståndet. Och det ska komma en tid när undersåtarna biter ifrån och slår tillbaka med våldsam kraft. Men än så länge är Xhaka solen som hela samhället kretsar kring. Från hans hov hörs högtidliga utrop som beskriver nästan varje steg han tar. Byborna informeras om när kungen kliver upp, äter mat och går till sängs. Och han styr med allt hårdare hand och allt striktare regler.
Han börjar allt mer så att säga centralisera sin hovstat och hur Zulu-nationen styrs och så. Man inför särskilda audienser när man får möjlighet att träffa kungen och framföra kanske olika typer av önskningar eller petitioner. Så ordnar han hovet och hovets funktioner och inför olika ministerposter och så vidare, va? Organiserar styrelseskicket, skulle man väl kunna säga, för Zulu-nationen. Även om styrelseskicket då naturligtvis är väldigt, väldigt hierarkiskt, därför att kungen bestämmer allt.
Xhakas bryska styre märks överallt, inte minst i armén. Hans fruktade soldater har alltid varit väldrillade och dödligt effektiva. Men det är inte så att de slåss i Xhakas namn bara för att de känner för det. Disciplinen vilar i mångt och mycket på rädsla. Den som inte rättar sig i ledet eller som inte bedöms vara nog modig i stridens hetta riskerar avrättning. Men det är inte bara enskilda soldater som ligger illa till, utan också deras familjer. Och snart ska den redan råa regimen trappas upp än mer, till ett rent terrorvälde, när Xhaka ser en av sina närmaste ryckas ifrån honom. Chaka Zulu är mamma Nandis gosse. Inte så konstigt. Hon är ju den enda som alltid funnits vid hans sida, framförallt under den tuffa barndomen. Och hennes kärlek till sin son har verkligen varit gränslös. Genom vått och torrt har hon stöttat och sporrat honom till stordåd. Så när hon år 1827 plötsligt blir sjuk i dysenteri och dör, blir Chaka utom sig av sorg. Ja, han blir faktiskt helt förkrossad. Något han tycker att alla andra också borde vara.
Efter hennes död då, så inför han då, han beslutar om massa saker då för att liksom hedra mamman, för att visa sorg och så va. Och bland annat så förbjuder han att fälten planteras till exempel. Man får inte dricka mjölk från korna som är en sån här stapelföda för Zulus. Alltså det, majoriteten av deras energiintag eller man ska säga kommer då från komjölk och så vidare. Och sen ingen får föda barn under sorgeperioden. Och är det så att det föds barn så dödas barnet och mamman. Och sen avrättar han så här slumpmässigt i sin sorg. Ja, praktiskt taget människor till höger och vänster har det beskrivits som då.
Mammas död öppnar upp ett avgrundsdjupt mörker i Chaka Zulu. Den råhet som tidigare bara skymtat fram då och då breder nu ut sig i all sin fasansfulla prakt. Det är åtminstone så han ofta beskrivs under just den här delen av sitt liv. Och många av de skildringarna kommer från några av de oväntade besökare som plötsligt dykt upp i Chakas närhet. Mest känd är den engelska handelsmannen och upptäckaren Henry Francis Finn. Och han är en flitig dagbokskrivare. Finn plitar ner sina intryck och tankar från mötena med Chaka och solokulturen. Men en dagbok går inte att betrakta som en objektiv sanning. I synnerhet inte på den här tiden och platsen.
Man ska nog ställa sig avvaktande skeptisk till en del av det han skriver i sin dagbok och så. Och försöka sålla helt enkelt i en del av de här. Och ofta när han är färgad av rent brittiska koloniala föreställningar. Han ser liksom Zulu-samhället. Han ser Chaka Zulu genom kolonialt färgade glasögon med olika europeiska föreställningar om vad afrikanen är för någonting på något sätt då.
Det är från vita män som Finn som vittnesmålen om Chaka Zulus grymma sorgeperiod kommer. Det strikta hovlivet reagerar de inte nämnvärt över. Det känner de igen från de europeiska kungahusen. Men mycket annat de stöter på betraktas och tolkas genom ett kolonialt och rasistiskt filter och mynnar ut i bilden av Chaka som en okontrollerbar, bestialisk vilde. Det är alltså svårt att säga hur mycket av en demonisk despot han verkligen blir. Och det är inte alls otänkbart att mycket är överdrifter färgade av fördomar. Detsamma gäller även andra häpnadsväckande illdåd vi hört om i den här historien. För det är inte Chakas landsmän, utan främst de vitas pennor som har målat upp bilden av den modiska solokungen. Men att mammas död påverkar honom djupt och att han förändras så pass att även hans gelika reagerar verkar stå klart. För motståndet mot kungen har i hemlighet vuxit sig allt starkare och en rörelse har börjat formas. En som år 1828 är beredd att ta till alla medel för att sätta stopp för Chaka Zulu.
I utkanten av byn hopar sig de mörka molnen och med jämna mellanrum hörs dova knallar rulla över himlen när säsongens första åskväder sakta närmar sig. Solen har ännu inte gått ner och i det allt mer dunkla kvällsljuset betraktar kung Chaka en klunga boskap i sakta mak på väg tillbaka in i byn från dagens betesmarker. Deras ankomst är ovanligt sen och Chaka har begett sig till den lilla hyddan för att ta reda på varför. Men här inne väntar inga svar. Istället uppstår ett hastigt tumult inne i hyddan. och Chaka känner plötsligt en våldsam smärta i ena armen. Och kort därefter en lika våldsam sån i sidan. Han snurrar runt, förvirrad och sårad. Men det han ser skingrar inte hans förvirring. Där står två av hans halvbröder med varsitt bloddrypande spjut i händerna. Chaka ser ner på sina kungliga kläder som hastigt färgas röda. Så vänder han sig om och stapplar mot utgången. Och framme vid dörröppningen orkar inte benen bära honom längre. Chaka Solo faller handlöst mot marken och träffar den med ett högljutt dån.
Chaka Solo är död, 41 år gammal. Mördad av en grupp sammansvurna konspiratörer, ledda av två av hans egna halvbröder. Ett abrupt och blodigt slut på hans högtflygande karriär, som tagit honom från utstött och hånad till beundrad och fruktad. Men han lämnar mycket efter sig. Bland annat de ord han yttrar strax innan han lämnar jordelivet. Ord som ekar genom historien som ett obehagligt förebud om vad som väntar hans folk.
Min bror, du dödar mig och tänker att du ska styra över det här landet. Men jag ser redan nu att svalorna är på väg.
Och så rätt han ska få. För svalorna, de som bygger bo av lera, syftar på några andra som också bygger sina hus på just det viset. De vita kolonisatörerna. Konspirationen som mördar Chaka Solo blir inte särskilt långlivad vid makten. Interna stridigheter bubblar upp och snart finns bara en av de två halvbröderna som bragte Chaka om livet kvar. Men den starka Solo-dynastin ska bestå och kommer kämpa till sista blodsdroppen mot just de där svalorna som Chaka så olycksbådande siade om. För i slutet av 1800-talet stormar det brittiska imperiet fram med kanoner och krut. Trots att man kämpar tappert och vid ett tillfälle till och med lyckas besegra de moderna britterna med hjälp av Chakas krigskonst, orkar till slut inte ens de starka solokrigarna hålla emot och tvingas böja sig för de vita inkräktarna. Och det blir startskottet för ett våldsamt förtryck som kommer leva vidare genom Sydafrikas mörka 1900-talshistoria. För solofolket tvångsförflyttas och plågas under den rasistiska apartheidregim som kommer ta britternas plats. Men minnet av den orädda hjälten Chaka Solo, som lyfte sitt folk och stärkte sitt rike, skänker styrka genom svåra prövningar och lägger grunden för en stolthet och en självbild som lever kvar även i modern tid.
Att man är stolt över sin historia, det kan man se om man observerar till exempel olika typer av manifestationer eller demonstrationer eller någon typ av större tillfällen där folk kommer ut på gator och torg och sådär. Då kan man ofta se det här manifesterat genom att man klär sig som en sulukrigare. Man har med sig sin sköld och sitt korta svärd och så vidare, va? Och att man har den här självbilden av att Zulus är krigare på något sätt, va?
Med närmare 14 miljoner människor är Zulufolket idag den största befolkningsgruppen i Sydafrika. Och idag härskar bilden av Chaka Solo som den idealiserade ikonen. Men under kolonialtiden och det tidiga 1900-talet rådde en annan. Den som målar upp honom som inget annat än en blodtörstig vilde. Och på många sätt har han blivit en person som kan formas till nästan vad som helst, beroende på vilket syfte historieberättaren har. En nästan Gustav Vasa-lik individ, både enande landsfader med folkets bästa för sina ögon och en våldsam tyrann som gick över lik för att få sin vilja igenom.
Alltså det är en otroligt spännande och intressant person. Det jag tror att man ändå, trots att vi har ett sånt väldigt dåligt källäge, så kan man väl ändå konstatera att han måste ha varit en remarkabel ledare och organisatör. Och att strukturera upp liksom, både när det gäller liksom militära sidan men också den rent administrativt organiserande sidan av den här statsbildningen. Att han har varit betydande, det tycker jag är ställt utom all tvivel, alltså helt enkelt liksom.
Att få fatt i verklighetens Chaka Zulu, hans inre tankevärld och person, är omöjligt. Många av pusselbitarna i hans liv har aldrig tecknats ner. Och mycket av det som har satts på pränt har grumlats och färgats av drygt 200 år av mytbildning och fördomsfulla skildringar. Men till skillnad från många andra från sin tid har han inte fallit i glömska. I hans del av världen växer minnet av honom sig starkare för varje år som går. Och det, om inte annat, ger kanske upprättelse åt den pojke som en gång växte upp med vetskapen om att han inte var mer önskad än en liten skalbagge.
Du har hört Petri historia av och med Elina Pärdal, Mårten Andersson, Sardar Shraad och Viktor Bergdahl.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.